Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, man vill få någon att tappa ansiktet.
Lite så. Så det är ju verkligen när hela den här idén om hiphopens komplexitet som kommer hela vägen in i rättssalen.
Du lyssnar på podcasten Djupdyk med mig, Ida Höckerstrand.
Och med mig, Sofie Hallberg. I Djupdyk kommer vi, som namnet antyder, djupdyka i olika ämnen som berör samhället. I det här avsnittet och i resterande delar fokuserar vi på gängkriminalitet.
9 av de 24 svenska artister på Spotify Sveriges topp 50-lista från vecka 44 har brottsmålsdomar mot sig. Samtliga dömda är rappartister. Det visar P3 Nyheters och Musikguidens granskning.
I den här delen har vi med oss kultur- och musikjournalisten Emil Arvidsson. Emil jobbar just nu på en bok om svensk hiphop och tillsammans med honom tar vi oss an det som i media kommit att kallas gangsterrap. Vad är det för någonting? Finns det kopplingar till gängkriminalitet? Och hur viktig är autenticiteten för rappare? Hiphop är världens största musikgenre och det märks även här i Sverige. Några av våra mest streamade artister är rappare med kopplingar till grovt kriminella miljöer. Hur viktigt är det att skilja på verk och person? Och ska de prisas på våra skattefinansierade public service-galor?
I intervjun nämner vi kidnappningsrättegången av Nils Einar Grönberg som vid inspelning överklagats till hovrätten. Domen har nu fastställts och för rapparna Yasin och Kavall som vi nämner i podden fastslår hovrätten tingsrättens dom.
Du är ju här idag för att vi ska prata om hiphop, eller nej, ja, egentligen precis. Det som kallas för gangsterrap i media.
Just det.
Men vad är gangsterrap?
Ja, men precis. Det som i svenska medier det senaste året så har man ju sett den termen gangsterrap.
Exakt. Liksom.
Det svenska ordet gangster ihop med
det engelska rap.
Och det är vissa hiphopnördar har ju liksom vänt sig lite mot det här. Vad menar ni? För att det finns ju en hiphopgenre, en sound, liksom en hel kulturhistoria som heter gangsterrap som liksom var väldigt stor i USA och i hela världen kan man väl säga på 90-talet. Det var ju så här artister som Snoop Dogg, Tupac, hela Death Row Records som liksom startade den här vågen av liksom rap som liksom är ganska öppen med liksom kopplingar till gängkriminalitet, till de gängen som fanns i Los Angeles just då, till en rivalitet då mellan de här gamla stjärnorna Tupac från som kom från Kalifornien och Notorious B.I.G. från New York. Och det har ju blivit lite så här, det om man pratar med en amerikan så det är ju det som är gangsterrap liksom. Mm. Och det som man läser mycket om i tidningarna just nu i Sverige skulle jag säga syftar på inte musik som låter som det gjorde på 90-talet då. Och inte heller musik som handlar om bara de sakerna. Men musik som låter faktiskt på lite olika sätt beroende på vem som producerar det. Men som på olika sätt berör kriminalitet och framförallt den svenska gängkriminaliteten. Så att det var ett långt, väldigt P1-mässigt svar på din fråga. Men så skulle jag säga att det ser ut.
Ja, men jag tyckte det var bra. Så det, för det tror jag man kan tänka att det är ett speciellt sound.
Och det är ju inte det då, de facto.
Nej, det är ju liksom... Det finns ju massor med sound som i hiphopen muterar liksom veckovis. Liksom, varje hel och halvtimme ibland, känns det som. Alltså det är liksom inbyggt i hela den genrens DNA. Och jag tror att det är därför också den genren har legat så långt fram. Har blivit världens största musikgenre. Och också har kunnat lägga så långt fram inom den så här ungdomskulturen, populärkulturen, så länge. Det här är egentligen en gammal genre. Det är ju liksom... Den är ju äldre fan än mig och den, det är fortfarande någonting som liksom tonåringar använder för att reta sina föräldrar. Och det är just på grund av att man byter sound hela tiden. Det finns massor med subgenrer såklart av hiphop. Och en av dem som många unga rappare i Sverige idag inspireras av är något som i USA, när det startade, kallas för drill. Som också var en sån subgenre, en liksom... ännu mer explicit, ännu hårdare, ännu mörkare form av att berätta om liksom gängkriminalitet, skjutningar, allt det här i nästan liksom realtid. En ännu mer avskalad sån variant än det som det gamla 90-talets gangsterrap, som det blev liksom ganska flashigt sen och väldigt stort. Liksom. Mm. Det är en kultur som liksom pågår väldigt mycket på YouTube och liksom, att, som sker i lite större fart än det gjorde på 90-talet, när man liksom släppte en singel som började spelas på radio och så hände någonting och någon svarade på den, så svarar folk liksom väldigt mycket snabbare på alla sätt idag. Och det är ju liksom... Drill är ju liksom för många musiknördar ett sound, ett ganska så här, ganska mörkt sound på hiphopproduktionerna, men det är ju också liksom en subkultur av hiphopen som man kan se hos väldigt många svenska rappare, oavsett hur de låter, oavsett om de rappar på ett housebeat eller ett långsamt beat eller så kan man se att de använder vissa av de uttrycken som kommer från den kulturen, och de beter sig, de använder sociala medier på samma sätt, och de är uppväxta med det. Det är liksom, det är deras gangsterrap, helt enkelt.
Ja. Men skulle man kunna säga att Kartellen var startskottet för, och nu säger vi gangsterrappen då, här i Sverige?
Ja, men det skulle nog många säga, för de var ju i alla fall några som tog det liksom en nivå till vad det gäller att just så här fokusera på att liksom branda sig själva och som liksom, ja, men heltidskriminella rappare i princip. Och det, som sagt, hiphopen har alltid haft spår av att man snackar om den här delen av världen. När hiphopen föddes, det finns många hiphopnördar som gärna vill tänka tillbaka till någon solig härlig tid när man bara stod och scratchade och hade blockpartys och så, men när hiphopen föddes på Jamaica så var det liksom, man berättade om gängstrider där, och när den kom till Bronx så var det väldigt kopplat till gatugäng också, så det har liksom alltid funnits i hiphopens DNA, men man kan ju säga att det kommer fram lite tydligare ibland. Och samma sak med Sverige liksom. Det är ju inte så att inte Latin Kings eller andra grupper inte har berört såna här ämnen, men man kan ju verkligen säga att till exempel då Sebbe Stax, som rappade i Kartellen, tog det här lite längre, helt enkelt. Och jag tror att det är många av dem som är aktiva idag pratar om att de har lyssnat mycket på just Kartellen och varit inspirerade av deras musik.
Men de blev så himla stora. Alltså jag minns ju att vi gick väl, vad gick vi, typ högstadiet när
Kartellen, 7-8 liksom. Typ.
Och att det blev ju så, alltså det var ju det som spelades på festerna.
Ja.
Alltså, jag förstår ju att så här vår, alltså 90-talister och yngre, att man har verkligen haft det med sig på något sätt.
Hur gamla är ni då?
Födda 93.
93, ja.
Så vi är 29 i år.
Ja, yes. Ja.
Men om man då, om vi fortsätter prata i termer av gangsterrap, hur ser liksom den rappen, kopplingen mellan rap och gängkriminalitet ut, alltså i Sverige idag?
Ja, precis. Det är en bra fråga som många har de senaste året gärna liksom velat försöka besvara. Kopplingen är ju i många fall tydligare, mer explicit än tidigare. Man kanske gör musik som lite tydligare pekar ut vilka brott, vilka gäng, vilka saker man pratar om, snarare än att bara prata i allmänna termer. Och det som framförallt har stått ut på senare år i Sverige är väl just det här att vissa av de allra största rapparna, de har ju haft tydliga kopplingar till vissa gäng. Och det här är något som jag kommer ihåg att jag gick omkring på lite olika redaktioner som jag har jobbat på och har liksom snackat lite med folk så där för några år sedan om, fan, är inte det här lite konstigt egentligen att den här personen som verkligen liksom toppar Sverigelistorna liksom i alla kategorier också är, verkar vara med i ett gäng.
Mm, och alla vet om det.
Ja, alla liksom vet om det här men ingen säger vad är det här? Och då är det många som har sagt till mig, och det här är ju fantastiska journalister, det är inga liksom, människor som inte har koll på saker, som de kanske inte lyssnar så mycket på hiphop, att då, nej men det är ju en rappare. Alltså, han rappar ju bara, det är ju en konstnär, eller hur? Ja, det är det ju för sig, men så här, den här personen är dömd för det här och det här, den här personen säger det här och det här i sina låtar och det verkar finnas någon form av sanning i det personen säger. Och det är väl det här som har liksom gått upp för fler och fler och en bredare och bredare publik, och det är verkligen inte så som att jag satt på någon hemlighet då. Alla som lyssnar på hiphop hade koll på det här, säkert många unga hade mycket bättre koll på det här än vad många medelålders människor på redaktioner hade. Men jag bara tänkte på det då, att det slog mig, bara för att jag har någon slags liten vana att lyssna på ny svensk hiphop, så hade man liksom en annan insikt i den där världen som ju var så himla omskriven ändå i och med frågan om gängkriminalitet.
Mm.
Och många vill inte göra den kopplingen först. Får ge cred till Kim Malmgren på Expressen, Expressens kriminalreporter, som var väldigt tidig med att också tjata om det här och till slut göra de här jobben. Diamant Salihu såklart, som har skrivit mycket om Järva, där både många av Stockholms mest, om man ska säga, kända gäng och mycket av den allra bästa musiken i den här genren kommer ifrån.
Mm.
Så att det har ju liksom funnits, men det har ju, ja, det, jag vet inte om det knappt behöver sägas, men jag tror väldigt många har ändrat syn på det här bara det senaste året.
Ja, för det känns som att samhället lite i stort fick upp ögonen för kopplingen mellan musiken och gängkonflikterna i april 2020 när artisten Einar blev kidnappad.
Ja.
Vad vill du berätta? Vad hände då? Liksom?
Ja, ska se vad man kan säga om det. Det var ju ett typiskt sånt fall. Det man ibland glömmer bort när man bor i Sverige, det är att man kan vara lite arg på sig medierna ibland, men svenska medier har väldigt hårda regler kring hur man namnpublicerar och så. Så att jag hörde några New York Times-journalister prata om det här för ett tag sedan, och de har skrivit en stor grej om hela historien med Einar. Precis. Så de var
just det,
helt chockade över att svenska medier inte publicerade namnet på den här fruktansvärt stora artisten som blev kidnappad. Det gjorde man ju då inte, för att det här är ju ett brottsoffer.
Mm.
Liksom. Men i många andra länder hade man ju inte tvekat, för det nyhets, så att säga, allmänintresset väger över, tycker man. Men det var en konstig sån situation. Einar,
han var väl han hade inte fyllt 18 då heller, va?
Nej, precis. Nej. Det finns ju massor. Alltså, jag tycker inte det. Jag tycker det är rätt. Men det blev en sån situation där
enormt,
väldigt många som har tillgång till en internetuppkoppling visste vad som hade hänt, medan liksom inte ens en kvällstidning skriver ut de här namnen och så.
Nej.
Man får liksom pussla ihop det lite. Så. Och det som hände var ju att Einar var i en musikstudio och blev lurad till en annan plats av ett par andra väldigt stora rappare, och där han blev torterad, förnedrad, hotad, som det verkar, pressad på pengar. Och det är ju då två andra stora rapstjärnor, Yasin och Haval, som är dömda för det här, men jag tror, ska man säga då, att båda har överklagat, vad jag vet nu, så att det är fortfarande liksom pågående. Men ja.
Men jag tänker väl med att det är väl en av anledningarna, om jag bara liksom så får gissa, nej men varför man också har blivit så intresserad av det här, och varför alla känner att de kan hänga med i de här konflikterna och se sambanden med musiken, för att tillgången till sociala medier gör ju att man kan hänga med i allting. Även om inte de stora medierna namnpublicerade, så visste ju alla på 2 sekunder, oh my god, Einar är kidnappad. Och sen så skrevs det liksom i flashback-trådar, och ganska snabbt så förstod man ju också vilka som typ var inblandade i kidnappningen. Även om man inte kan veta helt 100 för att man har läst någonting på flashback, men ryktena sprider sig så enormt snabbt. Så att man känner ju ändå att man hänger med, även om de stora medierna inte namnpublicerar någonting.
Där vill jag nog vara så mycket gammal media också, att ett varningens finger, för att jag menar bara, jag förstår alla som följer de här nyhetsflödena när man inte kan få dem via etablerade medier. Ni kan ju gissa att jag gör det själv, men, men som någon som jobbar lite på båda sidor så kan jag också säga att det är ju väldigt mycket, även det som är kanske nästan en sanning, kanske inte är precis som det skapas liksom en sanning också, såklart. Så sociala medier liksom. Men att det är en knivig situation det där, bara för medierna också. Alltså jag tycker att man borde ha en diskussion om det här med namnpublicering och sånt i de här fallen. Det har varit uppe lite, men jag tycker det borde vara mycket mer. Att jag tror vi som jobbar med att inte skapa flashbacktrådar utan artiklar under ett pressetiskt system borde ju kanske ta en större plats. Jag vet till exempel att efter att Einar sen dog, så väldigt, och de här kvällstidningarna hade ju en otrolig trafik från unga just då. När han gick bort, då var ju det, ansågs det var en så stor nyhet att då namnpublicerar man tidigt. Och så fick man in en ung publik som ju såklart var otroligt intresserad av den här tragiska nyheten. Och det tycker jag på ett sätt är bra för samhället, att medier som jobbar efter journalistiska regler kan dra till sig den publiken. Men då kanske man också måste ändra lite på sina egna system och regler, för att annars kommer man att dra sig till andra ställen.
Ja, men så är det ju. Det är ju så enormt farligt. Alltså, men vilken är min huvudkälla nu, så 15-åring? Det är flashback. Ja, men vad blir sanningen? Alltså, då skapar man sin egen sanning efter... Ja, vadå?
Efter att Einar dog så hade jag, vad som sades var bilder på kroppen i min mobil ganska fort. Jag upplevde att det var väldigt många, återigen då, nu pratar jag om mina kollegor som medelålder, så alla är inte det, men väldigt många liksom etablerade journalister som frågade mig saker som deras tonåringar hade berättat för dem vid frukostbordet. För att tonåringarna hade koll på hela den här kedjan, tyckte de. Och hade säkert rätt i många fall, mer rätt än många reportrar, men de hade inte heller ett sätt att vara helt säkra på det här.
Nej.
De hade följt det här via Snapchat, Instagram,
TikTok
och hade ju liksom också följt hela den här kidnappningshistorien då, och hade bildat sig en idé.
Precis.
Då, det var ju många som sa, jag vet vem som gjorde det här den morgonen efter, och det vet jag inte riktigt om man vet.
Nej.
Eller om det är någon som vet.
Men i den här kulturen då, alltså, hur viktigt är det med autenticitet? Alltså att det man sjunger och skriver om, att det också är självupplevt, att man har den här livsstilen.
Jag skulle säga att, och nu kommer jag låta lite som en kulturjournalist igen, men jag skulle säga att
det är därför du är här.
Vad skönt. Oj, du vet inte vad du har gjort. Nej, men den här leken med just den här idén om autenticitet är liksom det centrala, liksom energin i väldigt mycket hiphop.
Ja.
Och så har det varit, inte bara i Sverige just nu, utan traditionellt liksom, att man å ena sidan är 100% real och å andra sidan 100% teater, överdrifter, humor, alltså tänker gammal hårdrock liksom, korsat med att vara det som, ja, men till och med då på 90-talet, det var väl Public Enemy, tror jag, förlåt om jag säger fel här, jag tror det var Public Enemy som sa att vi liksom, vi gatan CNN, vi är de enda som berättar från gatan liksom. Det har man ju en poäng i. Public Enemy var ju inte bara CNN, om man säger. Det var, jag minns, var någon kille med en jättestor klocka runt halsen som stod och hoppade. Alltså det är den här blandningen och det är den här leken med autenticitet som hela tiden håller publiken på helspänn. Som man ju ser i Sverige idag också, det är precis det vi pratade om. Vem vet vad som hände i det här egentligen? Alla tycker att de vet. Alla tycker att, jag har ju lyssnat på musiken, de säger ju att de berättar om det här som medierna inte berättar. De berättar egentligen hur det är. Det stämmer, kan jag säga, efter att ha lyssnat på hiphop i 25 år. Från hiphop kommer en känsla, ett perspektiv, en inblick i en värld som ofta inte syns. Det är ofta underklassmusik som berättar om frågor som skyfflas undan av liksom majoritetssamhället. I USA självklart en musik för och från svarta, om fattiga svarta samhällen. Mm. Men även där har det varit en enorm backlash, såklart, bland svarta som säger att när en snubbe som ser ut som jag sitter och lyssnar på hiphop och tror att jag vet hur det är att växa upp i Chicago eller i New Jersey eller i Bronx, det är också en total karikatyr. Så att det är ju både, autenticitet är både det, liksom det absolut viktigaste men absolut svåraste att liksom komma underfund med. Och det är därför det är så mycket diskussioner om hiphop, det är därför det är så mycket, energi, det är så mycket, ja, det är inte som liksom en kille med en gitarr som sitter och berättar sina innersta känslor.
Nej.
Och här är det är bara jag, utan det är alltid liksom en teater inblandad på någon nivå. Det är det som gör musiken så fantastisk också.
Den 2 november förra året, ungefär en vecka efter att Einar hade blivit ihjälskjuten, så skriver en områdespolis som jobbar i Järva i Stockholm, citat här då: "Ni som hyllar och prisar gangsterrapparna har blod på era händer." Vad tänker du om det?
Jag tror jag minns den texten, och jag tror jag minns framförallt många texter med liknande tema. Och jag måste säga, inget ont om den här polisen. Det här är säkert en väldigt duktig polis som har all rätt att vara upprörd. Jag tycker den jämförelsen är lite väl osmaklig, att ta det dit. Då pratar man ju också om alla de som lyssnar på den här musiken. Kritisera gärna oss i medierna och mig, och kritisera gärna public service. Jag tycker att det behövs liksom. Men man glömmer kanske lite bort fansen. Jag under det senaste året har jag träffat väldigt många unga fans i den här musiken som brottas otroligt med de här frågorna. Som jag var inne på förut, försöka hålla koll på Flashback. Försöka hålla koll på vem som är vad och vem gör vad och vem förstör och vem bygger upp och vem. Alltså det är återigen det här spelet mellan verklighet och teater som gör, jag tycker inte man kan säga att någon som lyssnar på musik har blod på sina händer. Det finns tillräckligt med personer i det här landet just nu som har faktiskt blod på sina händer, och det kan man väl säga att polisen borde jobba lite mot dem istället. Men jag fattar verkligen den ilskan, och jag har ju känt den själv, och jag är själv förbannad på det där. Jag har känt den från många som inte lyssnar på hiphop. Jag förstår verkligen det. Alltså om man, det här är liksom världens största musikstil. Den är jättestor, den är jätteglättig, på ytan lätt att förstå, men det finns så himla många lager i det här.
Ja.
Och jag har själv rannsakat mig själv i det här liksom, såklart, som man gör genom åren. Jag tänker inte på samma sätt på det här som när jag var 18. En sak som jag tycker man kan försöka lägga till den diskussion som har varit i Sverige det senaste året om det här, det är att det ofta blir så, Sverige är fortfarande ett ganska litet, ganska speciellt land. Dumt att säga isolerat, för det är väl inte riktigt så, men ibland kan det kännas så, som att den här debatten liksom blossar upp som från ingenstans.
Ja, det är ju lite som att den här diskussionen aldrig har funnits i USA, som att vi har kommit på ett nytt sätt att diskutera hiphopmusik.
Exakt, och den här diskussionen rasade ju redan på 90-talet då, när det hette gangsterrap i USA. Och det var ju politiker inblandade, det var ju censur, det var ju liksom, det var ju på högsta nivå, det var ju liksom även där då, de största rapparna dog. Och det här sker ju i USA fortfarande, i musikkretsar. Det som också sker i USA är att det dör fruktansvärda mängder med unga, ofta svarta tonåringar i gängkonflikter. Men det hör man inte i den politiska debatten.
Nej.
I Chicago så dör det, kan det liksom dö lika många på en vecka som det dör i såna här konflikter i Sverige på ett år. Och Chicago har också ungefär 10 miljoner invånare. Mm. Och man har liksom vant sig vid, eller jag ska inte säga vant med, det är kanske fel ord, men det, man har internaliserat att det här är en del av vårt samhälle. Vi låter det här vara. Det här är inte en, det är inte en debatt som det är i Sverige inför ett val i USA. Ibland är det, men det har inte varit det de senaste åren. Och det går uppåt nu i USA också. Det verkar inte fästa i den debatten. Så, och, men, det jag vill säga med det här, det är att oavsett om man... jag kan tycka att den här ilskan är bra, för att den leder i alla fall till att vi pratar om det.
Mm.
Den leder i alla fall till att vi tar det här problemet, vrider och vänder på det. Sen så kan man ju tycka att den är felriktad, missriktad. Den har fel, alltså så här, så, men... På något plan tycker jag att vi ska vara glada över att vi fortfarande är förbannade över det här, så att vi, som vi gör nu, sitter och pratar om den här frågan istället för att liksom bara se det som något som händer i en isolerad del av stan, i en isolerad del av landet.
Mm.
Och liksom gå vidare med att diskutera, ja, om Donald Trump har peruk eller inte. Liksom.
Mm.
Så det där är liksom också, jag har ju också, ni kan ju tänka er, jag har följt den här debatten i 10 år, jag har ju suttit och också så här slitit mitt hår över vissa positioner som folk tar i det här. Men jag har också börjat känna lite när jag tittar lite mer internationellt, att det här är ju den gängkriminalitet som vi har problem med i Sverige är ju otroligt mycket större på många andra ställen och är inte lika stor i den politiska debatten där. Och det, ja, som sagt, vi ska nog vara lite glada för den debatt vi har.
Men liksom i ditt arbete, alltså med dina böcker då, men kanske framförallt om musik, alltså jag kan ju tänka mig att du möter många som bara ser det här som ett liksom... Ja, men ett konstnärligt uttryck, alltså det är en musik som kommer från fattigdom, från utanförskapsområden. Vi kollade på SVT:s program Mötet, och för att citera Wankas så säger han: "Jag är bara alster av min betong."
Mm.
Är det något du liksom har hört mycket?
Det hör jag ju jätteofta.
Framförallt kanske?
Ja, ofta från... ja, men från artister, ofta från deras unga fans, vilket är de jag helst tycker att man ska liksom lyssna på och respektera. Samtidigt så hör man ju inte riktigt samma sak från vad ska man ta, en lågstadielärare i Järva som sitter och tittar på när barnen leker gängkrig på skolgården. Alltså det, om man faktiskt frågar folk som bor i områden som har verkliga problem med det här, så får man ofta en mer nyanserad bild än det där också. Det som artisterna säger, det som du nämnde, det har ju sin plats. Det är det som vi då kulturjournalister ofta brukar plocka upp, och liksom den linje som vi brukar kämpa för. Jag tycker inte den är tillräcklig i det här fallet. Jag tycker som alltid att journalistiken måste börja lyssna på flera röster i den frågan. Det betyder inte att man ska sluta lyssna på musiken. Som sagt, jag själv gör det hela dagarna. Jag tycker svensk hiphop är i en guldålder. Det är fantastiska. Wankas är en fantastisk artist. Yasin Hawal, som vi nämnde i de här brottsmålen tidigare, är artistiskt några av mina favoriter.
Men vilka röster tänker du att man mer ska lyssna på?
Nej, men jag tycker kanske att man missar det perspektivet. Alltså en artist som är kopplad till exempel till en specifik geografisk plats vill gärna utmåla sig som en företrädare för den platsen, och är ju ofta en mer eller mindre stor stjärna på den platsen och på andra ställen. Varje gång jag har gjort som Diamant Salihu gör i sin bok till exempel, man frågar folk på den platsen: vad tycker du om den här musiken? Då har man både mer hyllande röster och mer kritiska röster än vad man hör i vår mediedebatt, skulle jag säga. Så att det är lite det jag är ute efter där, att liksom vi i medierna kanske inte, hur ska jag säga, vi kanske också kan hitta sätt att hylla den här musiken och hylla liksom det som händer när vi lyssnar, hylla den här kulturen utan att utmåla en specifik rappare som företräder för allt som händer på en geografisk plats. Alltså ungefär som jag var inne på tidigare, att jag kan inte liksom förstå USA bara genom att lyssna på deras rappare, eller för den delen deras rockmusiker.
Men de här rapparna är ju också otroligt stora, alltså de har ju en extremt stor fanbase. Och i och med sociala medier och så, man kan ju liksom följa de här rapparna liksom när de gör sin musik, i de här konflikterna, för de delar ju också mycket av sin kriminella livsstil på sociala medier, och det liksom sprids rykten och alla hittar sina egna förklaringar till liksom, ja, men inte minst mordet på Einar, men mycket annat i de här konflikterna också. Alltså, finns det några risker med de här liksom hobbydetektiverna som vi alla på något sätt har blivit, för att det någonstans är intressant, för att vi också kan höra det i musiken, typ?
Ja, jag tror riskerna börjar där i det som du sa, hobbydetektiver. Det låter farligt på många sätt.
Ja, men det är ju det vi har blivit.
Exakt. Det finns det ju absolut. Och det var kanske lite det, jag vet inte om jag formulerar mig så bra i det förra svaret här, men det var kanske lite det jag var ute efter. Att man behöver ju hitta sina egna nivåer på hur man liksom konsumerar den här kulturen. Precis som när man läser en bok eller vad som helst. Liksom. Vad är det här för mig? Vilken plats tar det här i mitt liv? Liksom? Och vad finns det för andra berättelser? Liksom? Så här, det är klart, jag tycker inte heller man ska lyssna på bara, ja, hur ska jag säga, jag tycker nog, vill man känna till Bredäng där jag bor, eller Järva i norra Stockholm som vi har pratat om, eller Biskopsgården i Göteborg, så kanske man inte bara ska läsa DN, man kanske inte bara ska lyssna på rappare heller.
Nej. Liksom.
Att rappare använder det här, det ska man ju alltid komma ihåg, att det är ju också del av vad de gör. Det är också, återigen, teaterdelen av hiphop som vi har pratat om tidigare. Sen så om de har riktiga kopplingar eller ej, alltid väldigt svårt att veta. Vad är det? Vad är det att vara nätverkskopplad? Det är sådana uttryck som jag ofta vänder mig mot när jag skriver, eller när polisen säger att vad innebär det? Jag har träffat jättemånga som anses vara det, men som själva liksom inte tycker det. De jobbar på Telenor och tycker det är konstigt när någon säger det, bara för att de kommer från ett område så är de kopplade till ditten och datten. Och det är ju, det har ju lite att göra med den här enögda synen som framförallt vi i medierna kan ha på vad som händer i det som också då kallas för utsatta områden. Det handlar ju också om det här, ja, ledsen att låta gammeljournalistisk igen, men liksom lite flera källor så blir det ofta bättre, lite flera oberoende, vad heter det, av varandra oberoende källor.
Ja, men vi tyckte det var intressant med inför det här, alltså man har ju pratat så mycket liksom medierna om verk, man måste skilja på verk och person, säger man, och just, du skrev en av dina texter i Svenska Dagbladet att du hade pratat med någon från den här världen som själv säger att ett av problemen är att man inte kan skilja på konst och verklighet.
Nej.
Alltså det som jag tänker då i kulturvärlden kallas för verk och person.
Ja, precis. Jag skriver också en bok om gängkriminalitet och intervjuar då personer som inte har koppling till musik, men snarare då till faktisk kriminalitet. Och som talade om Einar och hela den situationen. Och det som den här personen såg då, just i de områden som hen kom ifrån, det är just det här, det som jag var inne på, att det kan vara ännu svårare för en ung person som är ett hiphop-fan att skilja på det här med fiktion och verklighet. Och det som det handlade om var just Einars situationen, att som den här personen ville framföra, tror jag, var att många av de här rapparna kanske inte riktigt har koll på det själva. Att det finns väldigt många gråzoner i den här världen, och jag tror att hela Einar-fallet är ett exempel på det, när man liksom på olika sätt glider mellan de här världarna. Man pratar, man kommer från hiphoppen, så man pratar om att vara real, att vara äkta, att ha autenticitet, som du var inne på förut. Men det i medierna så kan det verka så himla binärt, så himla svartvitt. Fanns det en nätverkskoppling eller inte, frågar vi ofta polisen när man har blivit skjuten. Och sen är det liksom, finns det det, så okej, då vet vi vad det här är. så är det inte i verkligheten, och så är det ju inte heller för de som gör musik och eventuellt känner någon som har dömt för ett brott eller har domar själva. Så att det som den här personen från den världen var inne på var ju också att, så här, att det är väl många som tycker att det är väl många som lever i den världen som jag tror tittar på svensk hiphop just nu och skrattar ganska mycket, om jag ska vara ärlig, att det där är ju överdrifter. Men de har ju inte kanske läst in sig på hiphop-historia heller, och just de här grejerna som vi pratade om förut med autenticitet, och man spelar teater och man gör så här liksom. Så att alla spelar sin roll, så att säga, i det här.
Men om det nu liksom ändå är mycket teater också, kan ändå musiken och musikvideosarna och så, kan de liksom användas ändå i polisens arbete, alltså när man liksom ska, ja, men få koll på olika,
ja,
gäng?
Utreda.
Ja, precis.
Ja, det verkar ju polisen ibland tycka. Och jag har suttit på rättegångar där åklagare lite stappligt läser upp en rappares texter för rapparen i fråga.
Ja, men det har man hört, och man så, det är skämskudd, det känner man, men så alltså, åh gud, och sen man så stackaren som behöver sitta och läsa upp där, och så blir det nästan fniss i rättssalen.
Ja, alla skrattar jättemycket och så. Det här kan jag säga, det var Yasin för övrigt, en av ändå Sveriges allra största rappare. Det var liksom en av få roliga stunder i den nästa gången. Men åklagaren gör det, åklagaren är ju part, så att säga, i målet, och försöker ju driva, liksom leda i bevis olika saker, och vill ju då kanske lite trycka till den här rapparen på just den där frågan som är på det här med att vara äkta eller inte. Att det är ju säkert lockande för en åklagare som kommer utifrån och säga, men du säger ju att du gör det här och det här. Så menar du att du ljuger då? Alltså, det är såklart en lockande fråga mot någon som man ska försöka...
Ja, man vill få någon att tappa ansvar.
Liksom. Lite så. Så det är ju verkligen när hela den här idén om hiphopens komplexitet liksom kommer hela vägen in i rättssalen. Och att polisen använder det är ju en sak. Då polisen samlar ju bevis på de sätt de kan, antar jag. De gör säkert misstag ibland, som alla andra. Att de tittar på musikvideos just nu är ju kanske så här, kändes ju kanske för några år sedan lite så här, va? Vad gör ni? Men kanske inte känns lika konstigt idag med tanke på vad som har hänt med vissa rappare. I England så har den här debatten pågått mycket längre, i London, på liksom det som fortfarande kallas för drill-scenen där då, så har ju till och med, har man ju gått längre. Man har dömt några rappare för vissa av deras textrader. Alltså man har liksom...
Oj, alltså bara för vad de har valt att sjunga i en låt?
Jag tror att det blev en villkorlig dom då. Men det var att de framförde några textrader på scen.
Ja.
Som ju var direkta hot mot namngivna personer. Det här har hänt några gånger, så att det har varit liksom uppe ganska mycket. Ni kan tänka er den debatt det har varit om det här i England, men just det här att det här är rap som kommer från de olika gängen. Man rappar om någon som sen dör. Ja, det är klart polisen måste utreda det, eller titta på den vinkeln av det. Och då har det funnits tillfällen då där några rappare har fått villkorlig dom för några textrader som de framförde live, som ju då ansågs vara hot. Jag vet inte om det rubricerades som just olaga hot. Alltså så, men att...
För jag tänker att det blev fullt rimligt också här i Sverige efter mordet på 12-åriga Adriana, där man senare då såg det här mordvapnet i en musikvideo.
Exakt. Ja, det har jag jobbat en del med, just det. Att det den... rapparen vars video som det vapnet var med i var också någon som jag lyssnade på jättemycket när han kom fram, och tyckte han var jättebra. Och sen så skedde det här i Alby, närheten av där jag jobbar och ganska nära där jag bor, och alla lever fortfarande i sorgen efter det där. Vi anordnar fortfarande manifestationer och samtalsdagar om det här, och det finns ju nästan, det finns ju få tillfällen i svensk nutidshistoria som illustrerar den där krocken så himla mycket, som just det faktum att polisen nu verkar kunna lösa hela det här mordet på grund av att mordvapnet och var med i en video, och att det gjordes, jag tror inte det kallas mantelrörelse, men man gjorde en sån här, det hoppade ut hylsor ur det här vapnet i videon, och man kunde då beslagta lite extra foto från den här scenen och sen faktiskt hitta de här hylsorna och matcha dem på platsen. Mm. Så att det, på tal om att utreda utifrån video, så efter det så tror jag man har svårt att argumentera mot att polisen ska göra det i vissa fall. Mm. Sen finns det, ska vi ju inte glömma bort att det finns ju hiphopen har ju kämpat mot det här mycket, speciellt i USA och England. År av rasprofilering, ren rasism. Det finns ju många exempel även i Sverige på det, när polisen går över gränsen på massor av olika sätt. Jag kan tänka mig att det sker extra mycket just nu också i Sverige, men att det kanske inte får samma uppmärksamhet nu, för att nu är läget ett annat med vad gäller just både musiken och gängkriminaliteten. Men det är ju något som man, det är något som kanske lite inte får lika mycket uppmärksamhet just nu, men det är fortfarande, man pratar med många unga som lever både inom musiken och lite i utkanten av kriminella miljöer här i Stockholm, berättar ju fortfarande om att de blir illa behandlade av polis.
Men just också, alltså, diskussionerna om då liksom gangsterrappen, återigen, om gangsterrappens icke, eller att vara eller icke vara, alltså den förs ju då ständigt, precis som jag varit inne på, av massmedierna, de stora etablerade medierna. Men jag vet att du också har skrivit om, alltså, i sociala medier så finns det ju enormt många så kallade hiphop-konton som är jättestora. Alltså, vad är det här för konton?
Ja, vad är det här för konton? Ja, då vet ni kanske att det är en ganska stor blandning. Jag följer ju också väldigt många sådana konton, har gjort länge i mitt arbete. Jag har liksom känt att jag har sett, första gången jag har sett några av de som är de största rapparna på scenen idag, så har ju det varit via liksom TikToks, via små klipp liksom på Instagram och sådär, som blandas med liksom hejvilt med saker. Det är ju uppenbart att det här inte är journalister som sköter de här kontona, utan det här är ju, det är ju unga fans som vill bygga sina konton, och sen så från en dag till en annan så har ett konto gått över från att liksom leverera snuttar av nya rapplåtar till att börja sälja liksom abonnemang, så här, ja, ni vet, så här, vad heter det, liksom illegalt sälja abonnemang på typ C-more och HBO. Så att det händer ju mycket. Det är ju lite som den här flashback-världen på något vis. Och återigen där, jag har tyckt länge i min karriär och tycker fortfarande att vi i medierna är väldigt dåliga på att nå den målgruppen. Att det här handlar inte om den här eviga frågan, vem ska få ett pris eller inte? Alltså, vi hamnar så himla fel när vi diskuterar det. Inte att det är fel att diskutera det i sak, men det är liksom... Det spelar verkligen ingen roll för den här scenen om vi efter 18 månaders hetsig debatt kommer fram till att nej, jag tror inte Yasin ska få Peter Guld. Alltså så här, det minskar inte hans inflytande, det ökar hans inflytande. Och det här handlar ju om omställningen i medierna, att vi har inte liksom någon slags monopolsituation längre, men ibland agerar vi som att vi hade det. Och då kommer såna här konton upp. Istället då får de väldigt mycket följare, såklart, för man vill höra den nya musiken, man vill höra ryktena, man vill höra, man vill se de här rapparna, man vill träffa de här rapparna. Några dagar innan Einar sköts, jag tror det var, eller undrar om det var, ja, ett eller två dygn innan, så satt jag och kollade på en live med honom och en annan av mina favoritrappare från Märsta som heter WC Barre, när de satt och liksom bara körde i några timmar, körde en Instagram live som ju var något av det stökigaste rent publicistiska jag har sett. Och det är ju en sorts innehåll som man såklart vill ha från sina största idoler. Man vill inte, det spelar absolut ingen roll vad kultursidorna säger om någon slags pris som någon form av radiostation ger ut då. Så att, ja, återigen, man kan ju ha så himla många ingångar på hela den diskussionen. Jag tycker att vi missar en mycket viktigare diskussion. Alltså, varför kan det inte göras media för den här målgruppen?
Men hur skulle man göra media för den målgruppen då?
Oj, nu satte du dit mig.
Ja, berätta nu då. Nej, men vad tänker du liksom? Alltså, hur ska man komma längre än att man fastnar i den diskussionen?
Ja, önska att jag hade liksom en 10-punktslista här för dig, klar, när jag liksom sitter och skäller så här mycket. Men vi kan väl börja med några grundläggande saker. Det handlar om hur media rekryterar, vilken form av blandning man har på redaktionerna, både vad gäller bakgrund och ålder. Det handlar om vi ska ta bort diskussionen från public service lite med kommersiella medier, så handlar det också om vad ser man som en målgrupp egentligen? Mm. Varför inte försöka odla en målgrupp från när man är yngre tills att man kanske blir äldre och har råd att betala för lite mer? Mm. Många medier som jag jobbar på nu, liksom framförallt textbaserade medier, de tycker att de har räddat sig själva genom att låsa in mer och mer material och ta mer och mer betalt för det. Och jag tycker knappt att jag har råd själv att betala för alla tidningsprenumerationer som jag vill ha. Jag ska säga att jag gör det ändå, för det betalar ju också min lön då. Mm. Men det kan ju inte bara vara vi som gör det här. Och man, istället för att bredda sin publik, så minskar man sin publik.
Mm.
Och så jag menar, det här är ju en gigantisk fråga som har att göra med mycket mer än rap. Men jag menar, just när du tog upp de här alternativa mediekanalerna, så rappen ligger ofta i framkant. Liksom. Hiphop ligger ofta i framkant i ungdomskultur och popkultur. Och här ser man ju tydligt ett exempel på det. Och till och med i fallet som otroligt stora nyhetssänder som när Einar gick bort, eller när Einar mördades, så ser man ju då att liksom vi är inte med på banan, vi i medierna helt enkelt. Och det jag menar, det ska ju vara det medier själva liksom, vad heter det, anledning att finnas, ja. Att man ska vara där folk vill ha information.
Mm. Ja, men då det är ju jävligt intressant att hiphopen alltid har varit så tidigt på bollen med saker.
Mm. Det är ju för att hiphopen också alltid liksom sparkar lite på gränserna och försöker vara i kanten av allt. Hiphopen som genre, jag hoppas inte misstolka det här, men hiphopen som genre mår ju otroligt bra i den här formen av diskussion som har varit. Återigen, den här diskussionen i Sverige är föranledd av otroligt mörka, tragiska händelser, men det är inte första gången. Det här har skett i 30 år kring den här musikgenren.
Men om vi då, alltså just för jag förstår ju vad du menar med att vi fastnar i det här, ska den prisas, ska den inte prisas, av då till exempel public service, Sveriges Radio. Men återigen, nu citerar vi poliserna som att de har ju såklart inte ensam rätt på att ha rätt eller tycka och tänka. Men jag vet att Diamant pratar med en polis i sin bok som säger att men att hylla de här rapparna, vi skulle inte hylla någon som gör IS-musik eller liksom nazistisk musik bara och säga att men det här är välproducerat.
Mm.
Går det liksom att göra de jämförelserna, tycker du?
Då vill jag säga något som jag missade att säga förra gången vi pratade om en polis som tyckte till om det här, att jag tycker att polisen, speciellt i Sverige, många som jag pratar med är otroligt kunniga och nyanserade i både den här frågan och den allmänna frågan om gängkriminalitet. Mm. Det är några av de bästa källor man kan ha. Det är ofta mer nyans där än i debatten i medierna.
Ja.
Och jag respekterar ofta mer vad en polis säger i den här frågan och ofta mer vad någon som på något vis lever i den här miljön säger än så som debatten ibland förs i medierna av folk som bara vill ta politiska poänger. Samtidigt kan man ju såklart se ibland att polisen vill driva liksom vad man kan se som politiska frågor i det här, och man får ha större förståelse för att de säger sådana saker som det du precis citerade. Och Så jag vill nog inte liksom, jag vill inte döma en person som jobbar i den miljön och tycker så. Jag förstår verkligen det. Men återigen så jag kan förstå den moraliska distinktionen, även om jag inte tycker jämförelsen är perfekt. Det kan man ha en lång diskussion om. IS-musik, nazistisk musik, ja, vart drar vi de här gränserna? Det är en diskussion som vi har, och den är bra att vi har. Men det som är min poäng, att vi behöver kanske ha en bredare diskussion, för vi pratar också om en musikstil som är världens största musikstil. Det är så pass stort och det är så pass normaliserat att göra musik med det här innehållet, det här soundet, så att man måste nog prata om det på något annat sätt. Och vi i Sverige har nog inte riktigt kanske tagit in hur stor den här musiken är.
Nej, för det skulle jag säga, alltså jag kan ju verkligen inte prata för alla, och jag är inte så extremt musikintresserad, men jag har inte förstått alltså hur pass stor hela den här musikgenren är Det har jag liksom inte förstått förrän, ja, men förrän nu när diskussionen
är så stor. Att det ofta pratas om så, att det är ungdomar bara som lyssnar.
Det, ja, det är, absolut. Det är väldigt alltså, så subkulturigt bara. Och då känns det, när man säger subkultur så känns det också ganska litet, smalt känns ju ordet subkultur.
Mm. Verkligen. Nej, men så att det är det som jag tror, det är, så långt jag har gått i själva argumentationen där har väl varit att ja, okej, ska vi dra gränser som vi skulle göra för musik som är liksom explicit nazistisk kring sån här musik, vad skulle hända? Alltså, vad är syftet förutom att vi i den lilla mediebubblan, i den lilla poddstudion eller på den lilla kultursidan känner oss nöjda att nu har vi äntligen löst det här för oss. Nu har vi tillsammans, vi vita medelålders välmående människor, vi har kommit fram till hur vi tillsammans tycker om det här. Och det är ju lite en grej man gärna vill göra i Sverige också, att vi vill gärna komma överens till slut. Nu vet vi, nu har vi bestämt, vi har tjafsat i 18 månader, det blir inget pris, det blir inte det här.
Det här är rätt, ja. Det här är fel. Ja.
Vad är det vi har löst förutom vår egen lilla privatmoraliska liksom, tankefigur? Och det kanske var lite hårt att uttrycka sig så. Det är inte en oviktig moralisk fråga, det är inte det jag menar. men det är fortfarande så här, vad är nästa steg då? Vad ska vi göra? Mm. Du tog upp den här polisen. Jag vill säga igen, jag förstår 100% den känslan. Mm. Om man jobbar mot gängkriminalitet och ser rappare som eldar på olika såna här fruktansvärda processer i ett område som liksom verkligen påverkar ett område. Jag förstår det till 100%. Jag har liksom inget att argumentera med den polisen om. Däremot så säger ju inte den polisen att vi ska göra det därför. Det ska bli så här. Och det är inte den polisens uppgift.
Nej.
Men man kan kräva mer av oss som ändå går ut och debatterar det här. Och där tycker jag det har saknats liksom man kan se politiska förslag nu på hur man ska begränsa det här. Men man ser sällan vad är det praktiska leda till?
Mm.
Vad är det som ska hända då? Och då vill jag gärna ha in lite mera musikjournalistik i det faktiskt. Inte bara för att jag är en gammal trött musikjournalist. Det vore kul för mig. Men för att man då måste förstå vad är det här för uttryck? Hur når det här ut? Vad representerar det här för lyssnarna? Och så vidare. Och vad skulle vår eventuella censur ha för effekt? Har den någon effekt? Har den inte det? Eller finns det något annat man kan göra?
Men vad skulle du då säga att den här musikgenren har för betydelse i det stora hela i samhället?
I Sverige menar du?
Ja, vi kan säga både i Sverige men också globalt.
Ja, men om man pratar liksom globalt för en sekund, för det speglas ju också i Sverige såklart, så är det ju det är ju liksom har ju varit liksom traditionellt en röst för de som inte har en röst via andra plattformar och kanaler. Och det låter ju nästan löjligt att säga så idag om världens största musikstil. Alla har ju liksom snott den här musikstilen. Och det finns ju många debatter inom såklart hiphopen om det. Att vem får göra det här och vem får inte göra det. Men den har ju fått en sån otrolig... den har en sån roll. Alltså den som tar upp den här genren, oavsett vilken bakgrund den personen är, anses kanske lite ta upp den här manteln av att man pratar för dem som inte har en röst. Och det ser man ju i USA, liksom hur hiphopkulturen där har byggt otroliga liksom, rörelser, till exempel Black Lives Matter-rörelsen, vilka som är liksom framträdande där, vilka som gör musik där och så. Samtidigt som det såklart då, återigen, vilka är det som styr det här samtalet? Vilka är det som förmedlar det här? Kan man ju se i USA som också har en liten snedvridning på sina medier. Det är väldigt vitt där också. De har en väldigt stor, till exempel svart befolkning som kanske inte känner sig alltid superrepresenterade av den här musiken. Även om man lyssnar på den och dansar till den. Och det är ju ett koncept som om man tittar på debatten i Sverige idag inte så vanligt. Att man faktiskt kan tycka att det här är fantastisk dansmusik utan att påstå att det här beskriver hela mitt liv på pricken. Det här beskriver mitt område. Så här är det. Och vissa som tittar på det med lite för långt ifrån så att säga, men kanske lite ja, jag vill inte låta nedlåtande, men, ja, men folk som har, inte har så mycket förkunskap om det här av helt naturliga skäl kan ju se på det lite för snävt liksom. Man tittar på den här musiken som är väldigt på ett sätt, kan man säga, identitetspolitisk, och de säger att de berättar den exakta sanningen om det här området. Oj, jag tror inte jag vågar åka dit. Men det är lite kul när de sätter på det på klubben här på Stureplan.
Ja, precis. Så taket lyfter.
Ja, precis. Men jag menar, jag tror att den svenska debatten skulle lära sig ganska mycket av att titta på hur har det varit i USA? Hur har det här liksom förgrenat sig? Hur har det fungerat? Nu pratar jag också om hiphopen liksom. Vi pratar om gangsterrap här. Mm. Det är också en del av hiphopen.
Ja, alltså
hiphopens stora liksom inflytande beror ju på också de alla olika delar av uttryck som innefattas inom den kulturen. Mm. Och det här är ju en del av det bara. Unga röker bra utanför fritidsgården. Chattisen står och dyrkar något av påsen. Bolags mamma gömmer systembolags påsen. Bang om mig till mina områden. Där att alla här sitter fast i sin påse.
Sen står och dyrkar något av låsen. Polans mamma gömmer systembolagspåsen. Välkommen till mina områden.
Podplay.